här veckan så läser vi också Markus, den vecka som kommer i församlingen. Och i den textspannet som är för veckan så ingår kapitel 13, där Jesus talar väldigt mycket om den yttersta tiden. Det där kapitlet kallar man ibland för den lilla apokalypsen. Och då är det genast någon som funderar, ja just det, vad är apokalyps för någonting då? Ja, det bekommer av grekiskans ord som betyder avslöja eller uppenbara. Så Jesus avslöjar eller uppenbara berättar om den kommande yttersta tiden. Och hur vi, hans barn, hans folk kan vara redo för den tid som ska komma, de prövningar som ska komma. Men precis före kapitel 13, i slutet på kapitel 12, så möter vi en kvinna, en änka. En änka som på något sätt blir hennes uttryck för tillbedjan och hängivenhet, blir en start liksom in i kapitel 13, att vara redo, att vara redo att ge allt för Jesus i den yttersta tiden. Den här kvinnan är en änka, som jag sa. Hon kommer fram till offerkistan i templet. Och jag läser från vers 41, följ gärna med där, i kapitel 12. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la i två små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som la något i offerkistan. Alla andra gav sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva av. Allt som hon hade att leva av. Det hon gjorde var att hon la några mynt i en stor kista som stod i templet. Och där, de där pengarna användes mycket till välgörenhet, men inte bara. Hon la det som på hebreiska kallas för korban. Alltså en tempelgåva, en välgörenhetsgåva. Men hon la ju väldigt lite. Det var ju bara det att hon gav det hon hade. Det gav hon överlåtet. Hon gav allt. Skulle vi läsa några versar innan så får vi höra vad Jesus säger om skriftlärda. Och hur de äter änkorna ur husen. Och hur de gärna ber långa böner för syns skull. Och det blir som kontrast mellan fariseerna som de skriftlärda sett. Att ta det man kan ta, bara man håller sig innanför linjen. Är ni med? Och änkan som inte har någonting men ger det där lilla hon ändå har. Hon ger allt. Och så går vi in i kapitel 13. Där Jesus börjar tala om den yttersta tiden. Och att där måste man verkligen vara beredd på att ge allt. Precis allt. Därför att det kan kosta till och med livet att bekänna sig till Jesus Kristus, till människosonen. Och det här skapar ju en spänning i de här texterna. Änkan som ger allt, fariseerna som tar allt de kan. Och ändå menar sig vara inom lagens råmärken. Ja, ni förstår. Kan man bara tolka lagen riktigt rätt så hittar man kryphålen, eller hur? Så hittar man sätten att komma undan. Bara man håller sig innanför. Men är det inte något mer som Jesus är ute efter? Är det inte något mer som livet med Gud handlar om än att bara liksom vara innanför eller utanför? Eller? Visst måste det handla om att Guds godhet och hans liv finns där för var och en som vill smaka. Och vill ta del av den godheten. Och den är så stor, den är så mäktig, den är så underbar. Hans godhet och den han är. Så jag vill inte bara vara innanför. Jag vill vara med, jag vill smaka och jag vill ge till andra det jag kan ge. Är det inte det som är att vara en efterföljare? Inte bara att få del av det som jag har rätt att få. Utan också att ge vidare. Det är dessutom intressant att när änkan, det står att hon ger allt hon hade att leva på. Det kan översättas med hon gav sitt liv. Det ligger också i betydelsen i den grekiska grundtexten. Hon gav sitt liv. Hon gav allt hon var och som hon ägde. Efter den här texten om yttersta tiden så möter vi kvinnan med nardusbalsamen. En text som Maria läste nyss. Och som också tar väldigt mycket av det hon äger. Hon tar en nardusbalsam, en alabasterflaska som hon bryter upp och smörjer Jesus med. Och lägg märke till, det här är den enda smörjelsen som Jesus får inför sin begravning. Vad är hon gör, kvinnan egentligen? Smörjer hon Jesus inför hans död? Tänker hon så? Jag tror inte det. För när man smorde kungar till exempel, då smorde man dem med olivolja. Det här var en välluktande balsam. En doft som troligtvis spred sig i hela området nästan. För hon hällde ut flaskan över honom, mina vänner. Jag känner ingen som har gjort det här inne idag. För jag känner inte en sån stark doft. Men hon gjorde det och den var värd ungefär en årslön. En årslön. Och när det var fest, när det var tillställningar, bjudningar, då brukade man smörja sig själv kanske, och jag vet inte, i vissa fall då andra också, när de kom på besök med väldoftande oljor och balsam. Alltså det var ett uttryck för fest och glädje. Hon smörjer Jesus med tanke på liv, på det goda livet. Men Jesus ser det som en förberedelse för när han måste ge precis allt. En förberedelse, en smörjning till hans död och begravning. En balsamering. Men hon ger det hängivet av sitt hjärta. Hon bryr sig inte om vad de andra tänker. Hon häller ut oljan över honom. Hon ger allt. Två kvinnor som ger allt. Och så ett kapitel däremellan om tuffa tider. Det Jesus uttrycker flera saker om jordbävningar, om krig, om strider. Om hur det ska komma de som bekänner att de är messias fast de inte är det. Och de ska dra många med sig. Och hur det gäller att vara vaken. Tuffa tider. Som väntar. Och vi utmanas i de här texterna, mina vänner. Vi kan inte förlita oss på vår egen förträfflighet. Utan det är Guds godhet och barmhärtighet som gäller. Det är att han ser till oss. Det är att han, som det står mitt i kapitel 13, när Jesus säger så här. In i allt det här svåra som väntar, så säger han. Om Herren inte hade förkortat tiden. Skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull har han förkortat den tiden. Hör ni Guds kärlek och barmhärtighet i det? Jag tror att det är så vi måste läsa det. Alla gånger du och jag har hört predikningar, undervisningar. Om vi backar några år kanske. Om Kristi återkomst. Om sista tiden. Och hur tufft det ska bli. Och det ska det bli. Och det är det. Vi lever i den sista tiden. Hur länge den är, det vet vi inte. Men vi får inte glömma bort Guds godhet mitt i den sista tiden. Gud är där för att rädda alla de som vill och som ser upp till honom. Han är där för din och min skull. Han är där för världens skull. För att rädda så många som möjligt. I den sista tiden. Det finns anledning till omvändelse, eftertanke, men också till tacksamhet och glädje. Därför att Gud håller historien i sina händer. Det är Gud som skriver historiens blad och avslutar den en dag. Det finns hopp och tröst. Lyssna bara vad Jesus säger i det här kapitlet. På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta hända, att han är nära och står för dörren. Jag säger i sanningen, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Var på er vakt och håll er vakna. För ni vet inte när tiden är inne. Var därför vakna. Ni vet inte när husets herre kommer. Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Och vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Det finns varning. Det finns påpekanden från Jesus i den här lilla apokalypsen. Där han lättar liksom på slöjan inför det som ska komma en dag. Men där det också finns ett tydligt tröstens budskap och en kallelse till var och en av oss. Vad gör du och jag med detta? Vad gör jag nu? Jag släpper inte allt och springer upp på Varsberget och står med sträckta händer mot himlen och säger, Herre, jag är redo. När kommer du? Utan jag lever här, jag lever nu, jag lever med Jesus och jag försöker att vara vaken och redo. Genom att leva ett liv med Guds godhet och Guds kärlek och Guds nåd. I mitt liv och tillgänglig för andra. Lyssna också vad övriga författare, till exempel då Petrus, säger i Nya testamentet. När han beskriver liksom den sista tiden och varför Jesus dröjer. Lyssna vad han säger. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Halleluja! Hörde ni det jag hörde i texten? Jag har inte riktigt tänkt på det så. Det på två ställen står det och ser fram emot den dagen. Ser fram emot. Gör jag det? Ser vi fram emot den dagen när Jesus kommer tillbaka? När han ska ställa allt till rätta. När nya himlar och ny jord ska få bli till. Där rättfärdighet får råda. Där det inte finns ondska, där det inte finns lögn, där det inte finns baktaleri. Där det inte finns snålhet. Där det inte finns lögn. Där sanning råder. Där hans godhet fullt ut tar över. Ser vi fram emot den dagen? Gör jag det? Jag ställer mig den frågan. Och så tänker jag, hur påverkar det mitt liv nu? Gör det mig så där hängiven som änkan eller kvinnan med nardusbalsamen? Gör det mig så överlåten så att jag är beredd att ta det som jag tycker att jag äger och faktiskt ge till han tillbaka som har gett mig det? Är jag beredd att leva så? Gör jag det? Och det får vara en bön för mig och för dig att Herre, hjälp oss att leva så att vi faktiskt är vakna. Så vi är beredda. Så inte de där sakerna som skulle kunna få dig och mig att vilja vara kvar och bygga liksom en evighet här hindrar oss. Utan att vi faktiskt är redo. Att jag när han kallar på mig Vare sig jag får leva kvar här tills den dag han kommer och jag fysiskt får se honom levande som jag nu är, eller om det blir den dag när han kommer tillbaka och jag har redan dött för länge sedan. Men han kommer tillbaka och väcker mig upp till nytt liv. Jag får stå upp. Det är vårt hopp, vänner. Uppståndelsen. Jag gillar uppståndelsen. Därför att vi uppstår hela varelserna. Maria, Sören, Kickan, Stefan. Alla vi ska uppstå. Inte bara din själ. Inte bara det inre. Du vet, det där som vi ibland säger, det är det viktigaste. Hela du är viktig, min vän. Hela du är viktig. Och vår Herre, han smörjer dig och mig med sin kärleksfulla olja. Hela du. Och en dag ska vi uppstå. Hela jag, hela du. Och få komma till honom. Och det är ett liv som vi vet kommer, men som vi nu smakar och känner doften av. Och vet ni, det är därför en kristen lever med framtiden i ryggen. Det är inte alla som kan det. Men den som är ett Guds barn och vet att jag är räddad av nåd, den människan lever med framtiden i ryggen och kan hålla blicken stadigt framåt och gå med vår Herre. Halleluja. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack. Tack för att det är sant, det vi läser om i ditt ord. Det är inte vackra berättelser bara. Det är inte tårdrypande händelser om änkor och andra som gör det där överlåtna. Det är äkta händelser där du påminner oss om hur det här berör våra liv. Där du hjälper oss att förstå mer av vem du är, hur god du är och hur du kallar oss in i efterföljelsen tillsammans med dig. Jesus, jag ber för oss var och en. Hjälp oss att inte fastna i de saker som kan förmörka blicken för oss. Utan faktiskt hålla uppe hoppet om ett liv med dig. Hoppet om att det finns en evighet. Att du en dag kommer och avslutar det här livet vi har levt. Där vi har ställt till med en hel del saker. Men där du liksom sammanfattar det hela, Herre. Och så skapar du en värld där rättfärdighet får bo. Och vi får vara med. Jesus, tack. Tack för det. Och jag ber, Herre, låt det påverka mitt sätt att leva just nu. Låt det påverka vårt sätt att vara församling. Låt det påverka vårt sätt att vara grannar, vänner, arbetskamrater, klasskompisar. Jesus, hjälp oss att leva med framtiden i ryggen. Jag ber. Kom, helig Ande.